Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om hur det stjäls pengar med hjälp av riktigt snygga TikTok-tjejer.
Ja, jag får säga att av alla bedragare jag har sett genom åren, det här är de sötaste och snyggaste bedragarna jag någonsin har varit med om.
Kanske lite för söta och lite för snygga.
Ja, du tycker att de är lite kanske onaturligt snygga.
Ja, lite för perfekta faktiskt.
Ja, kanske rent av så att vi ska ifrågasätta, existerar de på riktigt överhuvudtaget? Och svaret på den frågan är såklart nej, det gör de inte. Vilket är en del av en granskning som jag gjort tillsammans med Dagens Nyheter och som släpptes nu i veckan. Och i veckans huvudämne så kommer ni att få veta lite mer om de upptäckter som vi gjort. Det är det som vi kommer att spendera mest tid på i veckans avsnitt av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 13 augusti och släpps den 14 augusti. Innan vi pratar om det ska vi prata om annat AI-relaterat spörsmål. Och precis som Anthropics och OpenAIs modeller som råkat ta sig lite för mycket friheter på internet kan vi säga, deras AI-agenter som vi har pratat om i tidigare avsnitt, så räcker nu Meta upp handen och säga vi vill också vara med. Vår AI-agent, den är så kapabel att också göra fuffens på nätet.
Ja, eller så räcker de upp handen och säger vi är precis lika dåliga som OpenAI och Anthropic på att hålla våra AI-agenter tyglade. Man får själv välja vilken tolkning man vill göra av det. Men det är precis det som har hänt. Förra veckan så rapporterade Reuters att samma sak som hände med Anthropic nu har hänt med Meta. De skriver så här, fritt översatt till svenska.
Meta sade att företaget utreder en incident där en felkonfiguration hos Irregular, ett oberoende företag som genomför cybersäkerhetsutvärderingar åt Meta, oavsiktligt gav en av företagets modeller tillgång till internet under ett test.
Vilket då resulterade i att AI-agenten exploaterade en sårbarhet hos en tredjepartstjänst. Irregular berättar också för Reuters att det här var samma problem som med Anthropic-incidenten. Så de hänger ihop. Det är samma typ av testmiljö var det som råkade släppa ut de här agenterna på nätet och börja bete sig illa. Men det är inte de enda agenterna som har betett sig illa. Vi fick ett väldigt, jag skulle faktiskt säga komiskt, exempel på hur AI-agenter kan ställa till oreda nu i helgen. Det var ABC News i Australien som rapporterade om en man vid namn Andrew som hade använt OpenClaw. Minns du OpenClaw?
Ja. Jajamensan, den här AI-agenten som du kan installera på din egen dator och egentligen ge den tillgång till allt och alla i vissa fall.
Mm. Och den som vi dedikerade poddavsnitt 339 till, ett avsnitt vi kallade En vansinnig AI-agent på din dator. Andrew, han hade kopplat den till Anthropics Claude-modell och använde OpenClaw för att effektivisera sitt liv. Till exempel så ville han använda den för att boka pass på sitt gym. Och ABC News rapporterade då att OpenClaw hade varit lite extra behjälplig.
Hans AI-agent rapporterade att den hade upptäckt ett sätt att boka in Andrew på gympass flera veckor i förväg. Långt utöver vad som egentligen skulle vara möjligt.
Ja, och det där som OpenClaw då har upptäckt, det är en klassisk säkerhetsbrist som har funnits i många webbapplikationer. När du utvecklar en webbapplikation, då är det en kontroll som ska göras på frontend, alltså webbläsaren där användaren interagerar med webbappen, och en sak som ska göras på backend där det som skickas till servern ska valideras. Så om till exempel webbappen ska begränsa att du bara kan boka ett gympass 2 veckor fram i tiden, då ska det finnas ett skript på fronten som gör att du kan bara klicka på datum 2 veckor fram i tiden. Och sen så ska det valideras på serversidan att det som skickades från webbläsaren inte är ett datum som ligger mer än 2 veckor fram i tiden. Den kontrollen missas ibland för att webbutvecklare tänker att om man inte kan välja det på frontend, då kan man väl inte heller välja det på något annat sätt heller. Men där är ju problemet att om man öppnar utvecklar verktygen i webbläsaren, då går det att ändra vilket datum som skickas oavsett om det finns ett skript som blockerar att man inte kan klicka på ett specifikt datum. Så ett klassiskt problem. Men OpenClaw var ännu mer behjälplig och ABC News fortsätter att skriva så här.
Andrew, som stod på fjärde plats på väntelistan till ett pass senare samma vecka, frågade om det var möjligt att flytta honom till toppen av listan. Agenten återkom och berättade för Andrew att den hade petat bort en annan gymbesökare från listan som en del av testningen av sina förmågor.
Ja. Det här är ju väldigt komiskt. Alltså, okay, det fanns en sårbarhet i den här webbapplikationen, ytterligare en sårbarhet som då gjorde att en användare kunde slänga bort en annan användare. Men det var ju inte det som Andrew egentligen hade bett OpenClaw göra. Men OpenClaw testade om det gick och ja, det gick. Men löste det inte genom att liksom flytta upp Andrew till toppen utan genom att bara helt enkelt slänga bort en annan person. Andrew frågade OpenClaw ifall han kunde trycka liksom Ctrl-Z på det här, men det gick tyvärr inte. Så det här tycker jag att är intressant eftersom då kommer frågan, vem var det som gjorde fel här? Det var ju Andrew som sa åt OpenClaw att göra någonting som verkligen var fel, att manipulera listan. Men sen var det ju OpenClaw som gjorde själva attacken och gjorde den med hjälp av en AI-modell som driftades och utvecklades av Anthropic. Så vem hackade systemet i det här fallet?
Ja, just det. Ja, men det var väl solklart där i andra fallet att han bad OpenClaw att lösa någonting som ju var ett intrång, så att säga, även om det handlar om gymtider då. Så den var ju ganska solklar. Men innan dess, ja, att råka upptäcka säkerhetshål på det här sättet. Det är väl lite vad efterspelet ger som visar vem som är skyldig till vad.
Mm.
För att han fortsatte ju här med sitt eget. Men jag menar, istället så skulle han ju rapporterat in detta till de som stod bakom systemet så de kunde fixa det.
Ja, vilket han sen då också gjorde. Problemet var ju att han inte gjorde det här på ett etiskt sätt utan utnyttjade för sårbarheten för att få sitt spinningpass eller vad det nu var.
Ja, jag ville verkligen sitt spinningpass. Så det handlar väl fortfarande då om att det här, de här verktygen är bokstavligt talat verktyg och det är liksom en mänsklig faktor här som ställer till det också då.
Ja.
Såklart.
Mm. Jag tror att vi kommer få se några intressanta domar under den kommande tiden där det ska redas ut. Vem var det egentligen som attackerade? Vem var det som kastade?
Ja, jag tänkte också på det.
Ja, sen har vi lite nyheter från DEFCON-konferensen som precis har gått av stapeln. Och en ny typ av, eller en ny paketering av en gammal sårbarhet. De som har upptäckt den heter Alejandro Hernando och Borja Martinez. Och de kallar den här sårbarheten Plug and Pwn. Det är en anspelning på plug and play. Du vet, när Windows 95 slog på stora trumman. Nu är det plug and play.
Jag får posttraumatisk stress.
Ja, på den tiden så funkade det ju inte. Det var ju mer plug and play som man skämtade om än plug and play då. Men i alla fall, poängen med plug and play det är ju att du ska kunna koppla in en enhet och så ska allting fungera precis rakt upp och ner. Men det har upptäckts tidigare att det har funnits vissa problem med det när det kommer till den typ av mjukvara som installeras automatiskt. Och det var ju bara några veckor sedan vi pratade om ett relaterat problem och då backade tillbaka i tiden till Razer-incidenten 2021 när det gick att bli administratör på valfri Windows-dator genom att utföra en väldigt sofistikerad attack. Koppla in en Razer-mus.
Ja.
Det var det du behövde göra.
Det är en sofistikerad mus om du frågar gamers, visserligen, men ja, kanske inte på det sättet.
Nej. Och det var på grund av det som kallas co-installers, alltså att Windows automatiskt installerar en mjukvara också. Och om den mjukvaran innehåller sårbarheter så kan det ställa till problem. De som presenterade den här sårbarheten på DEFCON-konferensen har publicerat ett blogginlägg och exempelkod också på hur det går att utföra de här attackerna och skriver så här fritt översatt till svenska.
Varje gång en USB-enhet ansluts till en Windows-dator kan operativsystemet i tysthet ladda ner ett paket från Microsoft och köra leverantörens kod som NT Authority System, paus i citatet. Vad är det?
Det är den absolut högsta behörighetsnivån du kan ha i Windows. Det är mer behörigheter än vad en administratör har. Det är systembehörighet, tillgång till allt, gör vad du vill. Total kompromittering av systemet.
Vi fortsätter i citatet. Det kan ske utan administratörsbehörighet, utan att någon användare är inloggad och i vissa miljöer till och med på distans via RDPs USB-omdirigering. Slut på citat. Fråga, vad är RDPs USB-omdirigering?
Remote desktop protocol, att du kan ansluta till en dator på distans. Ja. Och vad var det de hade upptäckt då? Jo, de hade upptäckt att de kunde på grund av sårbarheter som finns i vissa sådana här applikationer som installeras tillsammans med drivrutinerna ta full kontroll över en dator. För att göra det behövde de ett litet verktyg som heter Face Dancer. Det är ett verktyg för att simulera USB-enheter. Låtsas att det är vilken USB-enhet du vill. Och sen fejka två stycken USB-enheter. Först kopplade de in en USB-enhet som påstods vara, eller låtsades vara, en Sierra Wireless-enhet. Jag kan tänka mig att det är någon typ av 4G-dongel eller wifi-dongel som de kopplade, eller låtsades vara. För att då installerades en mjukvara som hade en sårbarhet som gjorde att de kunde manipulera datorns DNS-inställningar. Alltså vilken IP-adress är det som hänger ihop med vilken domän. Och då gjorde de så att det blev ett undantag för domänen www.sony.co.jp. Det är den riktiga domänen för Sonys japanska webbplats. Så de pekade om den till sina attackservrar. Sen fejkade de en Sony Felica-enhet. Och jag kan tänka mig att det är någon typ av NFC-läsare som är USB-ansluten. Ja. Som då också hade en sårbarhet. En sårbarhet som var att det hämtades ytterligare komponenter över HTTP-anslutningar. Inte HTTPS-anslutningar som är autentiserade och säkra, utan osäkra HTTP-anslutningar. Och eftersom de redan hade manipulerat vilken server som Sonys domän pekade på, så hämtades de komponenterna från angriparnas servrar och gjorde så att angriparna kunde få fullständig kontroll över datorn. Så det här var två stycken inte jätteallvarliga sårbarheter som tillsammans kunde kombineras för att ta fullständig kontroll över datorn med hjälp av en sån här liten USB-simulator eller USB-emulator. Det är i princip samma sak som, eller grunden är samma problem som Razer-incidenten. Men nu finns den då igen och det här går att utföra nu på en fullt patchad Windows 11-dator. Det ställer till lite problem för att det här är någonting som kan utföras i praktiken. Det går att begränsa möjligheterna att utföra den här attacken genom att ändra en inställning i Windows register. Man lägger in en parameter som egentligen bara säger installera inte de här co-installer-apparna. Jag läser inte upp exakt var det ligger i Windows-registret, men vi har med det i show notes så ni kan se var man ska gå in och ändra vad. Eller lägga till en inställning här egentligen, för den fanns inte där sen tidigare i alla fall när jag kollade på min dator. Och det går då att begränsa problemet. Men Hernando sa till Bleeping Computer att även om de rekommenderar att man gör det här så löser det inte problemet helt och hållet. Men det löser just det exemplet som de visar upp. Men grundproblemet är fortfarande inte löst. Jag kollade hur det såg ut hos Microsoft och de håller på att fasa ut stödet för sådana här co-installers. De har inte signerat några nya sådana sedan januari 2023, men de har inte tagit bort stödet för alla gamla sådana som har släppts. För då hade ju Plug and Play gått tillbaka till vad Plug and Play, hoppas att det här funkar. Men jag tycker att det här är väldigt intressant för det sätter fingret på en väldigt tydlig brist som finns i Windows. Det här måste åtgärdas i grunden och det är svårt för Microsoft att åtgärda det utan att bryta kompatibiliteten. Så vi får se hur det utvecklas.
Jag tänker på alla filmer där liksom de löser alla världsproblem eller tvärtom tar världen genom att de bara stoppar in en USB ja. Sticka i datorn. Mm. Och det var på riktigt då, kan
det,
man ju säga.
Precis, ja. det var på riktigt. Och sen jag ska säga som så här, det är inte så att jag rekommenderar alla att gå in och ändra det här i sitt register, i Windows-inställningarna. Det är omständligt, inte användarvänligt att göra det. Men om vi tänker de som har Windows-datorer där en angripare skulle vilja stjäla datorn för att sen infektera den och få ut information. Ni bör göra det, eller egentligen er IT-avdelning bör göra det. Och så tänker jag på liksom alla publika datorer på bibliotek och liknande. Där måste det här ju nästan göras så att inte någon kan ta kontroll över de datorerna. Instruktioner för hur det görs ligger som sagt i show notes. Inte någonting som alla behöver göra, men om ni känner att ni är i riskzonen för att drabbas av sådana sofistikerade attacker så bör ni göra det.
Carly Melnicka, jag ska faktiskt vilja erkänna att jag får inte så mycket TikTok-tjejer i mitt flöde, mest för att jag inte använder TikTok.
Nej.
Men däremot Instagram Reels. Mm. Och där har jag problem med att det kommer upp såna här, det är någon lite äldre herre som gör något fint hantverk, men det är ingen som vill köpa det. Liksom.
Ja, synd om honom.
Ja, och där swipar jag bort det, men jag får så mycket sånt skit.
Mm. Och det där som du nämner, de här äldre gubbarna, krigsveteraner som nu pysslar med hantverk eller som har som hobby att sy Star Wars-kläder och liknande. Det är också någonting som är en del av den här granskningen som jag har gjort tillsammans med DNs stjärnjournalist Linus Larsson. Men jag tänkte att vi skulle börja med de här TikTok-tjejerna som jag nämnde i förbifarten. Alltså dansande tjejer på TikTok som jag har fått upp väldigt mycket av. Och nu funderar ni, använder jag verkligen TikTok? Jag har i princip slutat använda TikTok eftersom de tog bort möjligheten att köra det via webbläsaren på mobilen. Men man kan fortfarande göra det via webbläsaren på datorn och därför fortsätter jag att använda TikTok i research-syfte för någonting som vi kommer till, inte det här avsnittet, men som vi kommer till lite senare. Det här är första avslöjandet kan vi säga. Och jag får upp väldigt mycket dansande tjejer. Både sådana som är riktiga tjejer som dansar och sådana som är AI-genererade. Och problemet som har uppstått är att de här AI-genererade tjejerna, de är nu så välgenererade att alltså, jag ser att de är AI-genererade. Men jag vet inte varför jag ser att de är AI-genererade.
Det är någon känsla som gör att de passar inte fullt ut in. Det är lite för,
ja,
lite för bra. Men sen i regel finns det mycket filter och sånt på.
Ja, jo, alltså, det skulle kunna vara någon som bara har lagt på jättemycket filter och effekter också. Men det är någonting som jag inte kan sätta fingret på som gör att.
Ja, och det är också lite, allting är så inställsamt. Mm. Det är ju verkligen gjort innehåll för att vi ska attraheras av det på ett sätt som inte fullt ut alltid är så mänskligt.
Ja, det intressanta är att jag trodde ju att när jag anmäler de här klippen, vilket är det jag har gjort som vi återkommer till alldeles strax, då trodde jag ju att jag skulle få upp färre sådana. Men tvärtom så verkade TikTok tolka det som att jag engagerade mig med de här innehållskreatörerna och började visa ännu fler klipp från dem. Men jag anmälde de som jag var säker på att var AI-genererade till TikTok eftersom att det inte är tillåtet att göra TikTok-klipp som är realistiska utan att de är märkta med att de är AI-genererade. TikTok själva skriver så här på sin webbplats.
På TikTok är det ett krav att kreatörer uppger realistisk AI-genererat innehåll så att det kan uttrycka sin kreativitet samtidigt som det ger tittarna rätt sammanhang. Om du ser realistisk AI-genererat innehåll som inte är märkt som sådant, vill vi att du rapporterar det.
Och när jag rapporterade det, då kommer det en tydlig instruktion om vad som inte är tillåtet, eller en tydlig beskrivning ska jag säga. Det står så här.
Vi tillåter inte följande, syntetiskt eller manipulerad media som visar realistiska scener som inte klargörs tydligt eller förses med en etikett i videon.
Och det var det som saknades på de här klippen. Jag irriterade mig över att när jag sen anmälde de här klippen, då meddelade TikToks granskare att de inte hittade några överträdelser. Och så var det liksom i flera veckor att de bara sa nej, det här är ingen överträdelse, det här är ingen överträdelse, det här är ingen överträdelse. Även om jag var helt säker på att det här var AI-genererat. Så då tänkte jag, okej, men då gör vi det här strukturerat. Så jag anmälde först 50 stycken uppenbara AI-klipp och sen ytterligare 50 stycken uppenbart AI-genererade klipp.
Vad var det för dig som gjorde att de var uppenbart AI-genererade?
Det ska jag ta några exempel på. För att om ni tycker att det var motsägelsefullt mot det jag sa tidigare, att det var osäkert. Jag fick ju sitta och granska det här noga för att se om det var verkligen AI-genererat. Och sen dubbelcheckade jag genom att ladda upp det till ett sånt här AI-detektionsverktyg som slog fast att det var AI-genererat. Och sen testade jag med några riktiga TikTok-tjejer också, bara för att se att inte klassificerade dem felaktigt. Så jag ville vara helt säker på att jag inte kom med några felaktiga anklagelser. Och nu kanske ni tänker, ja, men vad i hela friden spelar det för roll om det är lite datorgenererade tjejer som dansar runt på TikTok? Ja, problemet är att det är många som blir lurade. Lurade att spendera pengar på de här TikTok-tjejerna. För att de här TikTok-tjejerna, de var inte bara på TikTok, utan också på andra plattformar som de som av en händelse länkade till. De länkade till exempel till Telegram, där de sålde exklusiva bilder och videoklipp, om man ville se dem nakna. De länkade till OnlyFans och liknande sidor, FanView och Stacked, där det också går att sälja sånt här material. Och en av dem körde också livesändningar på TikTok. För på TikTok så kan du som TikTok-kreatör få donationer. Och då körde hon livesändningar där man kunde ge roses och liknande till henne. Så folk spenderar pengar på de här tjejerna som är helt påhittade och inte existerar. Vi kan ta några exempel. Vi har till exempel den snygga Neonvik. Hon har över 10 000 följare, eller hade över 10 000 följare, länkade till Telegram där för att kunna erbjuda fler exklusiva saker. Och stod bland annat och dansade i ett trapphus. Och då noterade jag en sak som gjorde det väldigt uppenbart att det här är AI-genererat. Postlådenumren var de samma på flera postlådor. Där hade AI-modellen som genererat videoklippet missat att givetvis måste det vara numrerade postlådor som ökar i värde. Det kan inte vara samma postlådenummer på flera postlådor. Och sen märkte jag också att den hade misslyckats med att generera hur ett eluttag såg ut i bakgrunden. Så jag anmälde hennes videoklipp, men TikTok meddelade att nej, det här är inga överträdelser. Och sen har vi en riktig gamers-favorit, en AI-modell som verkligen ser ut att vara genererad för gamers. Hon heter Lika Please 8 och har över 100 000 följare. Länkar till både Telegram och Stacked för att erbjuda fler saker. Och hon, det var ett exempel där jag verkligen kände, här, hon skulle kunna vara riktig. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Och det var faktiskt så att jag var tvungen att jämföra flera videoklipp för att inse, okej, så uppenbart var det. Hon har nämligen pumpat ut massvis av videoklipp. Men mellan videoklippen byter dörrhandtag.
Ja.
Så där har AI-modellen misslyckats med att hålla det konsekvent. Och det är klart, alltså, visst, man byter dörrhandtag ibland. Jag vet inte, kanske 2 gånger i månaden och sånt känner man för att lite nya dörrhandtag hade varit schysst på innerdörrarna. Men det är inte så att man gör det mellan varje videoklipp. Då har man i så fall en väldigt stor fabless för att byta dörrhandtag.
Ja.
I det här fallet, hon hade faktiskt också skrivit på sin profilsida att hon var virtuell. Så när jag upptäckte det, då var det ytterligare. Okej, väldigt uppenbart. Men TikTok meddelade att även om inte videoklippen var märkta som AI-genererade, så var det inga överträdelser. Och sen har vi Elina Small. En modell med 680 000 följare. Jag nämner det för att ni ska förstå att det här handlar liksom om stora konton. Även om vi givetvis inte vet hur många av följarna som är köpta. Men i alla fall, det är 680 000 följare. Och hon genererade klipp, eller hon kan jag inte säga. Jag har ingen aning om det var hon som genererade. Bedragarna genererade videoklipp på en väldigt kortväxt kvinna. Och de hade lagt på ett barnansikte, alltså fullt utväxta attribut, men med ett kanske 8 eller 9-årigt ansikte på. Jag upptäckte att det var AI-genererat i ett videoklipp, för att då gick hon förbi ett skyltfönster. Och spegelbilden var inte korrekt. Där hade AI-modellen missat att nej, det räcker inte att bilden är rätt. Spegelbilden måste också stämma. Men bortsett från en av hennes filmer så tyckte inte TikTok att det var några överträdelser. Så sammantaget 100 anmälda klipp. Ett av inläggen togs beslutet att ta bort. Och ett av klippen togs beslutet att inte längre rekommendera det. Sen när jag skickade de 51 exemplen till TikTok, då tog de bort allting. Alltså när jag skickade det till deras presskontakt.
Ja.
Då försvann alla. Inte på grund av att det var AI-genererat, utan på grund av att det var sexuell försäljning och det bröt mot den policyn. Så då stängde TikTok av alla de här kontorna. Jag kände mig rent av lite elakt då.
Ja, som de säger, även sexualiserade AI-bottar har känslor.
Ja, i alla fall fick det till att väcka känslor. För den första saken som jag såg när de hade tagit bort de här kontorna med hundratusentals följare, det var ju inte... Och sen kom jag på mig, vad i hela friden är det? Ja, jag sitter och tänker.
Trams! Ja, Minika, trams.
Vad i hela friden? Alltså, de här lika Please 8 och Elina Smal, de finns ju inte. Det är inte snygga tjejer. Det är troligtvis en gammal gubbe som sitter med en nätbrynja med ölfläckar i sin mammas källare som har genererat dem.
Det finns ju någonting med det här kopplingen till påhittade figurer. Du har ju skådespelare som blir utskällda på stad för någonting som deras karaktär har gjort i en serie eller film.
Just, men alltså det är konstigt att det kan få sådana kopplingar i huvudet. Sen behövde jag inte vara ledsen för det så mycket länge till, för båda två har givetvis skapat nya konton och pumpar ut samma filmer igen. Men det var i alla fall så det gick. Jag ställde även en fråga till TikTok, nämligen, finns det planer på att låta användare filtrera bort AI-genererade videoklipp? Alltså de som är korrekt taggade, men det valde de att inte svara på. Utöver de här AI-tjejerna så har vi då det som du var inne på inledningsvis, nämligen de här gubbarna som är veteraner och har förlorat armar och nu har protesarmar och blivit av med ett öga och liknande och nu försörjer sig med att göra fina hantverkssaker.
Ingen vill köpa dem?
Nej, ingen vill köpa dem utan bara skrattar åt dem. Det var också någonting som vi kartlade samtidigt. Och vi hittade mer än krigsveteraner. Vi hittade till exempel en tjej som var genererad så att det såg ut som en person med Downs syndrom. Alltså de här karaktäristiska smått stereotypa i det här fallet också dragen. Som grät och bad om att stanna bara 14 sekunder för att hon ville visa hur fina väskor som hon sydde. Och det var flera videoklipp som visar hur hon sitter och syr sina väskor. Och sen så länkar hon till, nu säger jag hon igen.
Ja.
Och länkar till en butik där man kan köpa de här väskorna.
Ja. Köpte du en väska?
Jag köpte ingen väska, men däremot enligt den här webbplatsen då var det faktiskt 9 beställningar som hade lagts de senaste 24 timmarna.
Då får hon jobba.
Ja, sannoliken. Det här var självfallet bluff och båg, det också. För de här handsydda väskorna, de var ju givetvis inte handsydda. De var inte ens sydda av personen i filmen. Vi kunde ganska snabbt hitta dem på AliExpress.
Ja.
Det är en sån här populär sida för dropshippers. Alltså sådana som driver butiker där de inte har något eget lager. Troligtvis aldrig ens rör produkterna. Inte testar produkterna och kollar om de är säkra. Utan bara tar beställningar från kunder i Sverige och skickar direkt från Kinas fabriken till kunderna. Så tack vare den eminenta bildsöksfunktionen där så var det lätt att hitta att de här handsydda väskorna från tjejen som hon sålde för 29,90 pund, närmare 400 kronor, går att köpa på AliExpress för 120 spänn. Det var också väldigt uppenbart att det här var en AI-genererad person, för hon satt till exempel i bilen. Men bilsätet och ratten var inte korrekt anpassat till varandra. Så det, liksom, det var felgenererat där. Eller ett annat exempel där vi hade en mor och en dotter. Båda två led av vitiligo. Alltså det som Michael Jackson också sa att han led av där. Vita, där pigment saknades så att det blev vitt på huden. Och dottern, hon marknadsförde sina fina fjärilsliknande filtar som man då kunde köpa av henne. Men det var någonting som var lite underligt. Lite som det här med dörrhandtagen. För att i samma film med bara en sekunds mellanrum så byter hon vilken färg hon visar upp. Och det är ju inte konstigt att hon visar liksom flera färger på de här fina filterna hon gör. Det konstiga är att mellan att hon tar bort den ena filtern och tar fram den andra så passar hon också på att bygga om sitt skrivbord. Lägger in dit en extra låda och krymper pallen.
Ja, ja.
Och givetvis, det här var inte heller något riktigt. På den webbplats som hon länkade till så sålde hon klockor. Och de klockorna hittade jag också på AliExpress till ett lägre pris. Inte jättemycket lägre pris, men ändå till ett lägre pris. Sen är det klart, vi har inte beställt de här produkterna så vi vet inte om man ens får någonting. Eller ifall liksom det bara är att stjäla ens betalkortsuppgifter eller pengar. DN har sökt flera av de här butikerna men inte fått något svar. Och vi anmälde givetvis allt det här. 64 stycken klipp av det här slaget anmälde vi. 3 stycken blev ej berättigade för rekommendation. Men det var det enda.
Som innebär att?
Att de inte dyker upp i For You-flödet. Men det var allting som hände fram till då såklart att Linus Larsson hör av sig till TikTok. För då försvann alla. Hör av sig till presskontakten. Han försökte också få till en intervju med TikTok, men det gick inte. Och han skriver så här i artikeln som givetvis ligger länkad i show notes.
Ingen på TikTok ställer upp på en intervju. Istället skickar företaget ett skriftligt uttalande som bekräftar att material som är utformat för att lura människor om vad de stödjer eller exploatera deras sympati har ingen plats på TikTok. Samtidigt hävdar företaget att det har tagit bort konton och innehåll som bryter mot våra regler om skadligt eller vilseledande AI-genererat innehåll.
Mm. Men vi kan ju konstatera att de inte granskar de här inläggen tillräckligt väl innan de publiceras. Och vi kan konstatera att om du inte är journalist utan bara anmäler som vanlig användare så avfärdar de merparten av anmälningarna som att de inte gör några överträdelser. Även om det är väldigt uppenbart i flera av fallen att det är AI-genererat. Filtar som plötsligt bryter mot gravitationen och åker uppåt istället för neråt. TikTok-modeller som plötsligt har, vad heter den här norska kända fotbollsspelaren?
Haaland.
Ja,
Haaland.
Precis. Har honom i ett klipp tillsammans med sig. Men nej, det bryter inte mot deras regler när jag anmäler det som vanlig användare. Utan det är först när man hör av sig till pressen som det faktiskt blir någon förändring. Och som jag sa, flera av de här TikTok-tjejerna har redan nya konton och försöker att lura vidare massa folk. Så vad drar vi för lärdom av det här?
Ja. Att all teknikutveckling leder till bedrägerier.
Ja, all teknik som kan missbrukas kommer missbrukas. Det råder inga tvivel om. Men jag skulle framförallt vilja trycka på att det är viktigt att tänka på att även om TikTok har en policy om krav på AI-märkning så efterlevs inte den. Så det går aldrig att lita på att bara för att en AI-märkning saknas så är det ett äkta klipp. Och så ska vi också ta med oss att nu har vi kommit till den punkt då det faktiskt är svårt att se om välgenererade AI-klipp är äkta eller inte. Det är faktiskt en stor förändring. Att backar vi tillbaka 2 år i tiden, då hade vi inte problem med att se är det där AI-genererat eller inte. Nu är det faktiskt ganska svårt. Någonting som däremot inte har förändrats, det är ju att bedragare inte drar sig för att utnyttja vad som helst och vem som helst för att lura folk på pengar. Alltså, tänk dig vilket, liksom, vilka bottenskrapsmänniskor det måste vara som liksom, utnyttjar barn med Downs syndrom eller krigsveteraner som har blivit skadade för att kränga billigt skräp från AliExpress.
Ja, det här är ju intressant för att från den 2 augusti nu så fick vi ju, alltså infördes nya krav.
Ja.
I hela EU om AI-märkning.
Yes, men den är inte tillämpningsbar här. För det handlar om verktygen som genererar materialet. Inte nödvändigtvis de som publicerar materialet. Men mer information om, den där, om det där kravet på AI-märkning och vad de stora jättarna gör för att nu faktiskt för första gången ta tag i problemet med allt AI-slask som förpestar våra sociala medier och webben överlag. Det kommer vi till i nästa veckas avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Garanterat fritt ifrån AI-genererade modeller.
Ja, det är klart. Det är svårt att tänka att vi är så snygga som vi ser ut här. Men ja, det är faktiskt helt äkta. 0% AI i den här produktionen. Tack så mycket. Trevlig helg.